Varmt välkommen till podden På jakt efter framtidens kyrka. Jag heter Karl-Henrik Acklund. Jag är chefredaktör på tidningen Sändaren. Och det här är podden där jag sitter och samtalar med en person i taget om längtan framåt vad gäller kyrkan. Och idag sitter jag här med Roland Stare. Varmt välkommen till podden, Roland.
Tack så mycket.
Hur mår du denna dag?
Jag mår bra. Jag har semester. Och vädret är ju skönt nu.
Ja.
Det är det annars också.
Ja. Det är inte alltid lika skönt, men det är alltid väder.
Eller hur? Det är alltid väder, precis. Den hållningen får man ha. Alltså jag får ju associationer när du frågar så.
Ja.
Utifrån min... Jag jobbar ju som sjukhuspastor. Och det är ju mitt i det fantastiskt vackra som det plötsligt händer saker.
Ja.
Som är jättetuffa. Och det kanske vi återkommer till.
Det tycker jag. Det tycker jag verkligen vi ska göra. Om du har du sagt lite om vem du är. Mm. Att du jobbar som sjukhuspastor. Men om du skulle säga någonting mer, kort men ändå bra, kring vem Roland Stare är, vad säger du då?
Ja, men jag fyller 70 år, så att det är många årsringar. De finns hela tiden i mig. Mitt liv startades dramatiskt. Mina föräldrar åkte till Ceylon, som det heter på den tiden. Sri Lanka numera. Som missionärer. Och olika omständigheter gjorde att istället för att åka genom Suez, det stängdes precis när de klev på båten utanför Southampton, så blev det runt Afrika. Det gjorde att jag föddes samma dag de kom dit.
Oj.
Vattnet gick utanför Bombay. Jag har inget minne av det, men jag har hört berättas.
Så det där, alltså, det blev en längre resrutt än vad de hade trott och hoppats då, helt enkelt.
Ja, precis.
För det där kan inte ha varit enligt plan.
Inte alls. Ändå var det ju väldigt jävligt att åka högravid som
oavsett. Ja.
Det blev mitt hemland i ungefär 20 år. Mm. Vi åkte fram och tillbaks. En kort period var jag på internat i Indien. Sen så läste jag på en bibelskola i England. Då hade jag förälskat mig i Marie-Louise som kommer ifrån Öckerö. Så det här blev stället jag rotade mig på.
Ja.
Jag har mina rötter på Styrsö, det är södra skärgården.
Just det.
Men här har jag bott och varit större delen av mitt vuxna liv nu då. Arbetade som pastor i 3 pingstförsamlingar med början här. I lite mer än 20 år.
Mm.
Och sen 2002 så... har jag varit sjukhuspastor på halvtid. Och på halvtid har jag jobbat i Svenska kyrkan här på Öckerö med diakoni och själavård.
Mm. Fint.
Där hade du 70 år på...
på 2 minuter kanske.
Ja, just det.
Ja, det är bra. Och med en bombastisk start också.
Ja, det kan man säga.
Ja. Ja. Hur... det måste jag nästan fråga först. Alltså, en sån som du säger... Så har ju du förstås inga minnen utav det där. Men får en sån entré i världen, präglar det en ändå på något sätt?
Ja, men det gör det ju. Jag hade inga syskon. Så jag behövde aldrig konkurrera om kärlek och så. Men ändå var ju uppdraget det allra viktigaste för mina föräldrar. Och det präglade ju mig också så tillvida att jag tog på mig ett ansvar att... sköta mig. För tänk på vem du är.
Ja.
Kunde jag höra. Och sen fanns ju den tidens också tro och förkunnelse kring Jesu återkomst.
Mm.
Så sådana teman har jag fått jobba med.
Just det.
Och jag vet inte om jag någonsin blir färdig med det. Men jag har försonats mycket av det.
Ja. Och där helt enkelt förkunnelsen om Jesu återkomst och så blev förknippat med mycket rädsla och oro.
Just det.
Ja, och inte så mycket hopp och förväntan.
Nej. Och jag hade ju saker som förstärkte det hela. Vi fick inbrott när jag var 7 år. vid tre olika tillfällen. Som en tjuv om natten, du vet.
Ja.
Så blev ju det i dubbel mening. Minst i dubbel mening.
Ja.
Någonting ganska så besvärligt att bena ut.
Ja. Ja.
Som barn och tonåring.
Ja. Och som en tjuv om natten kan man beskriva. Det var en film och ett begrepp. Alltså att Jesus kommer komma som en tjuv om natten när vi minst anade.
Exakt.
Ja. Och så blandades det där ihop då för dig utifrån.
Ja.
En annan, något annat som hände.
Ja, den filmen kom ju senare, ja, när jag var kring 19-20 år.
Ja.
Men det bygger på en bibeltext där Jesus säger,
precis,
det där.
Ja. Hur, vi kanske återkommer dit utifrån, för jag tänker när vi tittar på liksom framåt då, om man drömmer och längtar efter, vad är det vi önskar se, vad är det vi önskar mer av, så tar vi också sats ur det vi kommer ur.
Mm.
Och vi är präglade av det, så är det möjligt att vi återkommer lite till detta. Men om vi börjar här i den här änden med att gå rakt in på, om jag frågar dig vad din dröm och längtan framåt, vad är det kyrkan är? Vad är det första du tänker på då?
Jag tänker på ett tema som jag hade för någon vecka sedan. Jag var uppe i Lapplandsveckan och hade ett seminarium kring temat församlingen som en själavårdande miljö. Och det är någon slags förhoppning om att vi skulle kunna hitta vägen fram till den sortens mognad. Vi har en tid av polarisering som slår oss utifrån men också inifrån. Att liksom de här mjuka värdena, om man nu säger så, själavården, inte liksom behöver stå i kontrast till vad som förkunnas i en gudstjänst.
Mm.
Det talades mycket om förr i tiden, det skrevs en del om själavård, dels den allmänna själavården och sen den enskilda själavården. Den allmänna handlar ju om det som sker i gudstjänst, i församlingsliv, allt ifrån det offentliga till de mindre grupperna. Men så har du det enskilda där det får finnas trygga rum.
Mm.
För människor att få dela sitt liv med någon, en själavårdare.
Ja.
Ja, där har du spännvidden, och min förhoppning, min önskan skulle vara, tänk om vi kunde sträva oss fram mot det hållet. Vi blir aldrig färdiga och perfekta. Det är en illusion.
Ja.
Men där människan i hela sin komplexitet får rymmas.
Mm. Vad lägger du i det begreppet kring själavårdande? Om man konkretiserar det, vad innebär det i liksom praktiken? Sådär?
Grunden är väl att det här med att bli sedd och inte osynliggjord. Det tror jag vi kan känna igen oss alla i. Att bli sedd av någon som ser dig för den du är, men också i det du är.
Mm.
Det gör ju mycket med oss för, som människor. Men att bli osynliggjord, där jag är intressant för några ögonblick tills någon annan som är mer intressant finns bakom ryggen på mig.
Ja, just det. Det är intressant så länge jag har, när jag uppfyller en uppgift eller något sånt. Ja.
Eller har en spännande berättelse.
Mm.
Vi har inte det alla.
Nej. Och framförallt har man ju, när den är berättad så blir den mindre intressant med tiden.
Exakt.
Ja. Mm. Ja. Är det där något specifikt? Det borde väl bli då en särskild utmaning i när man pratar, när det är mycket folk också. Det är lättare att bli osynliggjord och känna sig osynlig i en stor mängd. Så det här är verkligen något som en församling behöver jobba med.
Absolut. Så är det ju.
Ja.
Sen kan det också i ett mindre sammanhang i en församling där eller en ort där alla känner alla bli trångt på ett annat vis.
Mm.
Eller föreställning av att han är sån. Och,
ja, just det.
Eller du är dens barn. Och så får man ärva någonting som man inte är särskilt bekväm med.
Ja, ja.
Ja, vi har hela registret.
Ja. På lite olika ställen blir utmaningen annorlunda. Ja.
Ja. Ja. Där vi sitter nu då. När den här kyrkan invigdes så jobbade jag i Hönö i Pingstförsamlingen. Och jag hade skrivit en låt som vi sjöng här då. Och den refrängen fångade här. Låt våra hjärtan få mötas på en plats där kärleken bor. I ett rum där alla kan rymmas. I ett hus där framtiden bor.
Mm.
Det är liksom...
Just det.
Det var länge sedan, men det som ett svar på din fråga.
Ja.
Det är min dröm, fortfarande.
Och det var en sång som alltså, skrevs den här till Nimbus?
Den framfördes första gången.
Ja.
Jag skrev den ihop med Ingmar Johansson ett par år tidigare.
Just det.
Ja.
Ja, fint. Ja, där satte du... Där sammanfattade du det bra, ja, i det. Vad är detta en... Alltså om man då pratar om liksom, där har vi drömmen. Där har vi liksom längtan. Det där skulle du vilja se.
Ja.
Är det generellt långt dit? Sitter det här trångt hos oss?
Nej, men egentligen inte. När helst det finns... När helst kärleken bor... Någonstans i ett möte. När vi ser varandra. Och där man får rymmas. Där finns framtiden.
Ha.
Och det är också ett nu.
Ja.
Ja.
Så du tror inte vi har en liksom... En resa att göra på det här området då? En ordentlig... Alltså är vi framme liksom vid den här... drömmer, blir det du längtar efter eller finns det mer att göra för att bli en mer själavårdande gemenskap?
Ja, men det blir inte av sig självt, vi Nej. Får verkligen jobba för det och jag tänker att den viktigaste övningen för min del är att vara uppmärksam på mina blinda fläckar.
Ja.
Alltså jag kan ibland tro att jag är mer öppen än vad jag är. Men jag har alltid utmaningar med mina föreställningar och så.
Mm.
Blir aldrig färdig.
Ja.
Men ibland så krävs det, om vi pratar om en församling, så krävs det medvetenhet kring det. Jag tänker alltid från ledarskap till varje enskild medlem. Att man... Jag tror inte att man kan skapa en vision på papper och sen så är allt klart. Utan det behöver vara ett levande dokument.
Som är i ständig utvärdering och process helt enkelt.
Ja. Och samtidigt utan att vara neurotisk.
Ja.
Det kan vi också bli.
Ja. Och vad lägger du in neurotisk? Ängslig och...
Ja, ängslig.
Ja, ja. Försöka stressa på bitar blir inte bra i sånt här. Det är väl en sån här, så om man då tänker på den här själavården där man ger plats för människor, där människor får vara, får bli sedda. Det måste vara en utmaning, tänker jag, i vår tid där allting ska gå så fort. Där vi hela tiden är i liksom rörelse. Det måste bli en rejäl utmaning.
Ja.
Vad tror du om det?
Jo, men vi smittas ju utav utav nutidsandan.
Mm.
Och vi behöver ta spjärn mot det. Jag tänkte på någonting, men nu tappar jag det. Jo, alltså det här med att när jag möter en konfident, som vi säger i själavård, så är det viktigt att jag inte har en agenda.
Mm.
Utan att det som sker i mötet får ske. Och så får jag förtroende för processen. Kan en psykoterapeut säga, jag kan också säga, vi får ha förtroende för den heliga ande som är verksam. Kom ihåg att Gud har varit där före mig.
Mm.
När jag är på sjukhuset till exempel och kommer till en avdelning och ska möta någon som man har ringt efter, någon av oss ifrån sjukhuskyrkan. Tidigt så hade jag liksom en sån här känsla av att nu har jag ett uppdrag. Jag representerar kyrkan. Gud ska få finnas med mig. Och så har åren gått och så småningom så har det vuxit fram att jag kan slappna av i det. Därför att Gud är redan där.
Mm.
När jag kommer till denna plats eller denna person. Så det bär jag med mig också som en tanke.
Mm.
In i själavården och i den själavårdande miljön som jag hoppas att och önskar att församlingarna mer skulle kunna växa och mogna i.
Och utifrån det så kanske man vågar man då tänka, eller bör tänka, att man som pastor, församlingsledare, församlingsmedlem mycket mer skulle komma till sin församling med den typen av avspändhet som du försöker, som ni tänker i sjukhuskyrkan när man kommer, att Gud är redan här. Vi behöver inte nu försöka skapa någonting i en gudstjänst och så vidare, utan det är mer att vi liksom kommer till en plats där Gud redan är aktiv.
Precis ja. Så. Det är klart man måste förbereda sig för en gudstjänst.
Ja.
Ja. Mm. Det är en annan sak.
Ja. Ja.
Mm.
Men ändå komma med något slags lugn. Det är på ett sätt svårt att sätta fingret på det där, tänker jag. Processar i mitt inre här när vi pratar. Men det där när man... Vad det där är, det är ju något osynligt egentligen i hela det där. Men i den biten att det inte är... Även om jag är förberedd över min tjänst inför Gud så bra som möjligt. Jag har tagit den på allvar och så vidare. Så är det ändå en definitionsskillnad i när det är... Inte jag som på djupet agerar, utan det är Guds plats.
Just det.
Och det gör ganska stor skillnad mot om man, när man inte hamnar i liksom att man faktiskt framför någonting. Mm. Utan man, det är, gudstjänsten är annorlunda.
Ja. Om det skulle kunna vara en grundhållning,
ja.
Tror jag också på. Sen är det ju så att saker händer i våra liv. Också mitt liv, men i församlingsmedlemmars liv, det finns kriser som slår till. Det kan vara traumatiska kriser där det händer något som ingen hade räknat med, eller också så finns det utvecklingskriser, alltså vi går från en fas till en annan, så att det är ju liksom inget vakuum utav. Vi pratar ju inte här om någon slags paradistillstånd.
Nej, precis.
Utan det är ju mitt i skiten,
ja,
så att säga.
Ja.
Som vi får vara församling.
Ja.
Och sjukhuskyrka.
Ja, precis. Och vad är... Kan vi säga något om det då? Nu när vi har liksom lite på ditt specialområde och din expertis här. I det, när det verkligen är... När saker blir jobbigt och svårt. Och det där är ju, alltså, som du säger, det där har vi alltid närvarande hos oss. Även om det inte är någon yttre stor kris, typ som att det har skett en trafikolycka där någon i en familj har omkommit eller något sånt, där det blir uppenbart. Men utan det här, på ett sätt så finns det hela tiden. Folk har, vi bär på våra saker. Mm. Och vi krisar på olika sätt och jobbar med det. Men det där vad man liksom som både, tänker jag, pastor och ledare, men också som församlingsmedlem, bör hålla liksom utkik efter. Eller vad är viktigt att vi tänker på när vi har med varandra att göra i det här icke-paradisiska tillståndet?
Ja. Alltså en fråga är, hur är det att vara du?
Ja.
Och en annan fråga är, hur är det att vara du just nu? Jag menar inte att vi ska gå omkring med den typen av käcka frågor eller uppmana folk att göra så, men att ha den hållningen, den goda nyfikenheten. För det här med att, som vi pratade lite om, det här att bli sedd, det handlar ju om identitet. Vem är du?
Mm.
Hur är det att vara du? Men sen har vi ju den här att vara sedd i det man är. Det handlar ju om position.
Mm.
Var någonstans är jag geografiskt, eller var någonstans är jag i mitt liv? Var är jag i min sjukdom, till exempel?
Mm.
Mm. Att möta en läkare som är genuint intresserad av hur har du det nu?
Ja.
Och inte blir irriterad på mig för att jag har misslyckats med min medicinering.
Ja, just det.
Och är så självupptagen av sin egen roll.
Ja.
Ja.
Ja, det är ju stor skillnad, det är klart.
Ja.
Om man har någon som verkligen, där man inte behöver gå i försvarsställning inför,
precis,
sin sjukdom eller sitt liv då, på något sätt, utan ja.
Eller sorgen liksom. Ja, nu är det ett år sedan, så nu borde du gå vidare här.
Mm.
Men hur, så kan vi inte säga.
Nej.
För det, vi vet inte hur förlusten har format eller omformat mig under det där året. Det kanske behövs längre tid. Eller vi ser olika saker under vår sorgeprocess. Ja.
Mm. Och det där är, det är utmanande i, och ändå är det så enkelt, tänker jag.
Ja.
För det handlar så mycket om egentligen bara att komma nära varandra.
Ja.
Och våga faktiskt bry sig.
Ja. Men när du säger enkelt, så håller jag med dig. Jag tänker liksom att empati, det är ju någonting som, den är självklar. Men vi har ju hört konstiga uttryck på senare tid. Att empati, det är ett tecken på svaghet. Det ska vi inte ägna oss åt.
Mm.
Det ska vi inte skapa utrymme för. Så att det finns både i den stora världen med politiker som yttrar sig och beter sig så konstigt.
Mm.
Till människor i vår omgivning som inte orkar med empatin.
Ja.
Man är inte ens beredd att utforska den.
Ja, just det. Ja. Att det blir för jobbigt.
Det blir för jobbigt.
Ja.
Det är som det är.
Ja.
Ja.
Ja. Så det är, just det. Så det är enkelt, men det är lättare sagt än gjort då.
Så det krävs medvetenhet.
Ja. Ja.
Och ibland kan ju det vara försvar för någonting. Man döljer sig bakom något och då vågar man inte. Man vågar inte släppa in empatin.
Ja. Men empatin då, omsorgen om varandra, att komma nära i en mänsklig, en nyfikenhet på. Och det är klart, det kan vara värt att betona också. Det kan ju, när man pratar så här, så kan det lätt hamna i att vi ska vara nyfikna på varandras brottningskamper och så vidare. Men det är ju lika mycket livets glädjeämnen.
Exakt, ja, ja. Visst.
Och få skratta tillsammans och få jubla tillsammans över det där som har gått bra och som är lyckligt och fint också.
Ja, visst.
Hur, du har ju lång erfarenhet som liksom, pastor i, och ledare i många olika sammanhang. Hur har utvecklingen varit över de här åren du har sett? Har det liksom funnits en god riktning i detta? Eller har det varit svårt att vara församling? Har du sett mycket av det?
Men det har varit svårt. Det har varit en god riktning. Nu tänker jag tillbaka på de där drygt 20 åren som jag var pastor.
Ja.
Tuffa utmaningar med extrem framgångsteologi. Det var de första åren som jag jobbade i församling. Att se hur människor får illa genom det. Det tycker jag var utmanande och väldigt svårt.
Det var en väldigt icke-själavårdande tid då.
Ja, och det trasade sönder relationer, familjer. Församlingar delades och nya församlingar formades eller skapades. Sen finns inte de kvar. Det var mycket söndring.
Mm.
Men jag tyckte ändå att det tog en vändning åt positiv riktning. Och så precis när jag hade slutat och började i sjukhuskyrkan så slog Knutby till.
Mm.
Och jag gick omkring med min skylt på bröstet där det stod pastor. Och varje dag så kunde det stå på löpsedlarna i pressbyrån. Pastorn.
Mm.
Och det var... Min förtvivlan och ångest över det är ju ingenting jämförbart med de som drabbades av det.
Ja, förstås.
Men så har man bearbetat det och men så är det nya vändor med samma typ av tema.
Ja.
Ja, så jag tänker att Gud, du måste vara trött på oss.
Ja.
Eller vad känner du?
Ja, du tänker att vi återkommer till samma. Är ni där igen och håller på nu?
Ja.
Och krånglar till dem.
Ja.
Och glömmer bort att vara omsorgsfulla om varandra.
Ja. Och ett ord som kvalitetssäkring som vi har lånat ifrån... ja, vad det nu är. Företagsvärlden kanske.
Ja.
Jättebra ord. Det betyder ju inte att vi kvalitetssäkrar så att det ska vara, som vi har varit inne på förut, församlingsliv utan brist.
Ja.
Men ändå trots sitt sträva framåt, varje dag är ny. Det är en ny nåd. Barmhärtigheten är något vi får leva med.
Ja.
Också mot en själv.
Hur långt kommer man i, jag tänker på hela den här den framgångsteologiska biten som ska vara i någon slags om en ständig välsignelse, ständig seger. Ständigt steg framåt och styrka och pengar och välgång och så vidare. Och ska följa den som tror och så vidare.
Mm.
Jag tycker ju alltid att det kan ju låta fint. Och tänk vilken fin... Tänk om det hade varit så, hade man ju tyckt det där. Men och så tittar jag på Jesus och Jesu liv och så tänker jag att ja, inte var det så rakt och enkelt. Och inte var det så... Så fyllt utav materiella ting och inte rullade det på så enkelt och bra heller som man kan ha. Hur långt kommer man bara med att på något sätt titta på, och vi riktar oss till Jesus och kollar på det liv han levde, och rimmar det inte med det så lägger vi bort. Kommer man inte rätt långt egentligen?
Man kommer långt, ja.
Ja.
För det andra känns så perverst.
Ja.
Det är så väsensskilt från den Kristus vi möter på evangeliernas, i de berättelserna. Men också i breven och i kyrkohistorien. Ja.
Mm. Och då kommer ju hela, kommer vi nästan kanske tillbaka där också då till, för berättelsen, vi nämnde ju här tidigt om din upplevelse om Jesu återkomst och de här bitarna i det. Det var ju verkligen en undervisning som handlade om, som hade Jesus i centrum.
Aha.
Men det kan ju också bli väldigt icke-själavårdande och faktiskt trigga andra känslor än glädje, hopp, nyfikenhet.
Aha.
I det. Vad var det som gick fel där?
För mig?
Ja, eller i det större perspektivet. Det som riskerar att bli fel.
Mm. Ja, men jag tänker som barn då. Jag tror det är väl framförallt den här separationsångesten ifrån sina föräldrar som triggades. Jag är inte den enda som har vaknat upp på natten och, eller kommit hem och det har varit tomt hemma och tänkt, jaha, det är nu det har hänt. Och så är, har det varit det här med att bli separerad från sina föräldrar. Det är en erfarenhet som jag delar med många.
Ja.
Och det här har ju med en slags bokstavstro också att göra. Där det fortfarande finns en kamp kring det här. Liberal är ett skällsord i vissa sammanhang.
Mm.
Om man inte tror som det står, då är man liberal.
Mm.
I vissa kretsar. Och då har man inget att komma med. Och i ivern att vara trogen ordet och så kan man göra så mycket skada. Jag möter det i nutid. För inte så länge sedan så mötte jag en patient som kom till vårt sjukhus. Jag hade varit patient där i 10 års tid. Jag hade aldrig mött personen i fråga tidigare. Men nu var det angeläget. Jag skulle behöva förbön. Och då visade det sig att det var inte frågan om sjukdomen som personen behandlades för, utan det var den ångest hon själv levde med som hade med kraven hemifrån att göra.
Mm.
Från ett religiöst sammanhang, både familj och församling, pastor, som la hela skulden på denna persons sjukdom på henne själv.
Oj, ja.
Så att den här, alltså Jesus säger ju att den som har bördor ska komma till honom och så. Men för mig blir bördorna bara svårare.
Mm.
Och otillräckligheten, den kvävde den här människan. Och det här, jag tänkte att det här borde väl vi ha lämnat bakom oss.
Ja.
Men det här sker fortfarande.
Ja.
Och det gör mig bedrövad.
Ja. Och vad är den? Då är det när bokstav och hamnar före människa.
Ja.
Ja.
Precis.
En felaktig sortering där helt enkelt.
Ja.
Ja, Kommer vi komma till rätta med det där i framtiden? Eller? Vad tror du? Eller är det... Finns det hopp?
Ja, så länge vi finns på den här jorden och vi är människor så ligger det och lurar hela tiden.
Ja.
Så att jag tror att det är viktigt att vi... Men att vi är uppmärksamma på det.
Ja. Se upp för det och ha sikte på då att bygga en gemenskap där man faktiskt ser... Det kan ju låta konstigt, det kan alltid vara någon som reagerar på det där, men man faktiskt är mer mån om att se människor än bokstäverna i bibelboken. Och det behöver inte betyda alls att man inte bryr sig om bokstäverna i bibelboken. Nej. Det är bara det att de måste relatera till de människor som de är till för, de här bokstäverna.
Precis.
Ja.
Precis.
Ja, det är ett stort och viktigt uppdrag att vara församling, och det finns mycket faktiskt och det är mycket att glädjas åt i det och över det, men också det som värt att verkligen ta på allvar och se upp så att det inte blir för det där när man vill forma liksom och vill vara noggranna och vill vara radikala och så vidare, så är det och vill hålla sig nära liksom lyfta upp Gud, och så blir det istället att man trycker ner människor. Det finns ju för mycket exempel på det i det.
Ja. Ja visst. Alltså jag vill ju inte vara misstänksam.
Nej.
På om det nu är någon som tar plats och kanske är en annan typ av personlighet än vad jag är. Jag håller hellre lägre profil.
Ja.
Och det kan reta mig.
Ja.
Med den typen av personer. Så att jag får vara klar över, är det min fördom? Är det?
Ja.
Eller är det faktiskt så att den här personen tar plats på bekostnad av andra?
Ja.
Och tar anspråk på andra och sammanhanget som om det får fortsätta så kan det gå åt skogen.
Ja.
Då behöver jag vara tydlig och säga ifrån.
Ja. Det är inte alltid så enkelt.
Det är inte alltid så enkelt.
Ja. Har du varit med om det?
Ja.
Ja. Hur har det gått?
Nej, men det har inte varit populärt.
Nej. Har det känts viktigt ändå?
Det har det gjort.
Har det blivit fel någon gång? Där du konstaterat efteråt att det var nog en... Vet jag inte om det var en korrekt analys när jag nu ser det.
Ja, men jag har varit med om det jag har övertolkat och förstått sen jag drog för höga växlar på det här. Men det har varit tillfällen när jag inte har konfronterat personer.
Ja.
Utan när jag har... liksom vänt i dörren och gått. Men så jag förstår att det var jag som övertolkade.
Ja. Det var sundare och bättre än vad du,
ja.
Än vad du såg.
Ja, visst. Ja.
Då får man lära av det också.
I det. Ja, ja, precis.
Ja. Roland, tack för att du kom och tänkte och funderade och drömde och längtade tillsammans med oss. Pratat om en själavårdande församling där vi faktiskt ser varandra och tar hand om varandra.
Ja.
I det. Vi hoppas att vi får se mer av den i framtiden. Och så börjar vi bygga den i nuet, eller hur?
Tack, det gör vi. Ja,
det gör vi.